Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Han dog när jag gjorde det han alltid drömt om, att dö.
Hej allihopa och välkomna till Killrådet, en podcast med tre killar som nyligen snackade känslor hela natten med sina farsor. Och sen när gryningen kom så fick de en varsin bamsekram av respektive pappa samtidigt som de viskade: "Jag är stolt över dig min son", med tårarna i halsen. Jag heter Anders Löf, jag sitter här med två av Sveriges mest välanpassade killar, Andreas Lille Lillhannes och Andreas Granis Granfors. Hur är läget, grabbar?
Välanpassad, menar att jag har blivit så assimilerad på ett korrekt sätt efter 36 års vistelse.
Tänk att du har god relation med din far som har gjort att du nu är en välanpassad individ i samhället.
Jag har en god relation med min far, jag vet dock inte välanpassad
jag. Jag har ingen far, så tack.
Bra sätt att påminna.
Sitter man här med tårar.
Men det är bra ändå, för du har lite nyheter.
Ja, visst har vi det. Det är ju så att vi har blivit med en splitterny Instagram. Vi har ju läckt ut lite grejer på den skrattar förlorars Instagram. Men nu har vi tänkt att liksom, vi ska göra det här så jävla relevant som möjligt. Så om man gillar podden och gillar det vi gör, så är det en god idé att följa oss på Instagram. För där kan man till exempel ställa frågor till oss som man vill ha med i podden. Det kommer även liksom bilder och videos om det vi har snackat om lite grann, kan man säga, va?
Vi gör en liten dump till varje avsnitt, så kan man gå ner och få lite relevant liksom kontext till det vi pratar om.
Precis. Där heter vi Killradet _ podcast. Så det är bara att gå rätt in där och följa.
Superenkelt användarnamn.
Det är alltså Killrådet fast med ett A istället för O.
Det finns en länk i beskrivningen till det här avsnittet, så man kan bara trycka upp den och klicka in där också. Hur är läget med dig då, Granis? Vill du ta livet av dig då?
Nej, men inte så mycket faktiskt.
Men lite.
Ja, men det är klart det kittlar.
Ja.
Aldrig mera tvätttid. Aldrig mer svettas på en fullknökad buss med dagisbarn som ska till Skansen.
Aldrig mer behöva nås av beskedet att tunnelbanan mellan Gamla stan och Slussen kanske stängs av i 13 veckor.
Aldrig mer ett alla mejl som alla svarar på.
Aldrig mer köp medies ej.
Oh. Det värsta. Hur mår du, Anders?
100% piss. Jag tänkte faktiskt att ni kanske skulle kunna hjälpa mig med det här problemet. Det är ju så att min fru är ju höggravid.
Det är det vi gör.
Tack.
Hjälper folk.
Ja, jag trodde du syftade specifikt på att vi hjälper Anders fru med hans graviditet.
Nej, jag har inget med den att göra.
Lyckligtvis.
Det är bara 10 veckor kvar nu tills den här ungen kommer ut. Och hon har börjat bli lite fokuserad på själva födseln och så. Mm. Så nu har vi kommit fram till en ny regel tillsammans här. Att jag bara ska dricka 2 enheter kväll.
Alltså du ska dricka 2 enheter per kväll, eller du får max dricka 2 enheter per kväll?
Jag får max. Jag vill i det situationstecken max dricka 2 enheter per kväll. Så nu är ju självklart frågan, vilka 2 enheter är det man ska satsa på?
2,70 av vodka. Det känns för givet.
Nu vet de där tantiga så här kärring-memesen. När det är så här, jag ska bara 1 glas vin, så är det ett jättestort glas vin.
Det är badkar med röd vin.
Vad går man för i en sån här situation?
Jag hade nog haft svårt att stanna vid bara 2 enheter. Så jag hade nog, jag vet att det kanske inte är svaret du vill ha, men jag hade nog skitit i det helt, om jag ska vara helt ärlig.
Tanken slog mig att säga ja och sen gör vad jag vill, såklart. Men det är ju för taskigt.
Ja, men jag menade mer att du kan skita i det, som att inte dricka alls.
Aha, du menar så.
Ja, det hade nog jag också gjort. För det är väl lite som Lillen där, att emellanåt har jag upplevt att det är svårt att stå emot sina impulser. Framförallt när det kommer till dryck och betting.
Ja, jag är inte så svartvit som person, men när det kommer till alkohol och betting, då är jag väldigt svartvit.
Det finns enklare saker att stå emot än öl 3.
Ja, verkligen.
Men du är ju egentligen helt värdelös att ha som partner om man ska föda barn. Du har ju inget körkort eller sådär.
Mm, inget körkort, jätterädd för blod. Ja. Alltså allt är ju katastrof.
Så men varför den här två enhetsgränsen om du ändå inte kan liksom köra bil när vattnet går?
Det kanske inte är optimalt om han dräller in och pjukar i förlossningssalen och sen somna på golvet.
Nej.
Ärligt talat så tror jag mest för att de skulle tycka att det var pinsamt.
Mm.
Slippa skämmas. Du blir mer hispig när du är full än vad det är i vanliga fall.
Ja, men kom in, ska börja dra one-liners och liksom hålla på.
Ska hjälpa till, sträcka fram en hand där när man ska förlösa.
Du kanske har lyssnat på vår podd.
Men jag pitchar.
Nej, men det kanske bara jag. Men jag känner att ofta om jag dricker 2 öl, då märker jag inte så mycket av det. Däremot, dricker jag 2 glas vin, då kan jag nästan känna mig berusad. Så jag hade nog gått på vinet.
Min fru pratade ju om 2 långa eller nice tea var nog gången som ett alternativ.
Men inte det typ så här 15 år?
Jo. Vadå, så hon ändå öppnat för att du får liksom hitta ett loophole?
Ja. Då får du suga i nästan en kvarting.
Vi gifte oss ju av en anledning. Hon är ju liksom, hon är ju skön. Inte som andra tjejer.
Nej, men om du ska utnyttja det, då tycker jag att ta väldigt, väldigt stora enheter.
Det finns ju så typ en liter stop med bira man kan ta.
Mm. Ja, det är bra.
Nästan alla pubbar har någon sån tysk weissbira av något slag. Ja. Alltså, som kommer med stora en liter stop.
Ja, och då är det ju 2 liter. Det är ju 4 stor stark.
Det räcker ju, då har man en kväll.
Ah, då har en eftermiddag där. Men hon har inte sagt någonting om droger.
Det har varit underförstått. Kommer in ketaminad.
Ja, men, ni har inget avtal om det. Där har du ett loophole.
Börja stimma om rymden. Ja. Jag tror ändå att universum är ändligt.
Alltså, varför finns vi egentligen? Pyramiderna kommer inte dit av sig själva. Alltså, det kan man inte tro.
Förra veckan så frågade vi hur många ekorrar som man skulle kunna döda. Kommer ni ihåg det? Granis, du svarade 9 stycken, va?
Ja. Jag tror att de är ettriga. Nej. Och jag tror att de går för kroppsöppning.
Vad sa jag? 150?
Sa du 50 till slut? Eller sa du 150?
Jag tror att det var norr om 100.
Jag har faktiskt hört av mig till en djurexpert som heter Bernt Christensen för att gå till botten med detta. Vill ni höra svaret?
Ja.
Jag vill först veta vilken liksom typ av djurexpert han är. Du har inte träffat han på krogen?
Nej, bara. Jag googlade upp en person som jobbar på Umeå universitet.
Hur ställer du frågan?
Hur många ekorrar kan en person ta i en så kallad fight till döden?
Var han upprörd?
Nej, han var jätteglad.
Ja, det är bra, då kan vi ha någon sån liten expert varje gång vi finns den här frågan.
Fuck Skansen Jonas.
Ja, verkligen. Bent Christensen, jag tror att han är dansk tyvärr.
Ja, man kan inte allt.
Nej. Så här svarar han. Det är inte den vanligaste frågan jag får. Några förutsättningar måste vi ha. Alla är nakna. En gubbe i rustning gör det omöjligt för ekorrarna. Kampen är på en gräsmatta. Det vill säga man måste döda ekorrarna med bara händerna och inte bara genom att sula dem i ett stengolv. Och det finns heller inget stup i närheten som man kan kasta ekorrarna ifrån.
Han är ju mycket bättre på det än vad vi är.
Han inser att det måste till en viss mängd variabler för att det ska bli en rättvis
fight. Vi körde bara.
Ja. Det här är en forskare, det här är en expert.
Jag tänkte mer så här skolgårdsfight, så jag hade nog ändå sett mig att man kunde dunka dem i tegelvägg eller marken.
Ja, nu är det utifrån de här förutsättningarna.
Jag tänkte faktiskt också stup.
Han har förutspått allt det här. Och sen fortsätter han då. Ekorrarna måste också vara supermotiverade för att bita ihjäl motståndaren. Om man nu räknar lite på det så går det cirka 3 ekorrar på 1 kilo. Om vi nu går på medelvikten av en man i Sverige, 84 kilo, så skulle det motsvara 252 ekorrar för att matcha vikten. Nu är ju ekorrar starkare än människor per viktenhet, så färre ekorrar behövs. Min gissning är runt hälften, det vill säga 126 ekorrar skulle fixa det. 50 skulle inte, 252 skulle garanterat fixa det.
Då var jag alltså...
Du var bara några ifrån,
tror
jag.
Ja,
jag var nära.
Och det han då glömmer bort är att jag inte väger 84 kilo.
Exakt!
Fan, det här är alltså total gåshud alltså.
Kanonsvar!
Han har lagt en arbetsdag på det här.
Alltså, eller så är han så smart att det där tog honom 5 minuter. Han kunde räkna ut det i huvudet samtidigt som han skrev brevet. Eller mejlet.
Där har ni svart på vitt. 126 ekorrar klarar en medelsvensson lätt.
Men han glömde en viktig sak här. Han snackar ju om ekorrarnas motivation. Granis har ju ingen motivation. Alltså, så det, jag tror Granis 9 stämmer.
Tänk så här, kommentatorerna när det är tv-sänds. Varför kommer han in med händerna bakbundna?
Varför blundar han när han går in?
Han har jordnötssmör på halsen.
Har ni appen LinkedIn?
Men du menar inte om man har LinkedIn, du menar appen.
Ja, appen.
Appen är laddad på telefonen och håller på att gå in.
Ja, exakt.
Nej, det har jag inte. Nej,
jag har inte okay. LinkedIn överhuvudtaget.
Men du har inte det? Nej. Nej, det är i alla fall ett socialt nätverk för professionella. Det är som Facebook, fast man ska vara mycket stolpigare, helt enkelt. Och gärna skryta om sina framgångar.
Ja, och det är mer i professionellt syfte än sitt privatliv, va?
Exakt, det är mycket jobbsökeri och dylikt. Jag har ju då appen och jag får upp konstiga notiser med förslag på inlägg som folk har skrivit. Och det är alltid så jävla överdrivet skryt. Och det är ofta helt onödigt skryt om hur duktiga de är på sitt jobb. Men det är på något inte så diskret sätt förklätt i vardagssituationer som de påstår sig ha varit med om. Och har man 1% kritiska ögon när man läser det, så förstår man att det är givetvis 100% ljug. Och på Twitter finns det då ett konto som heter Saker som inte har hänt.
Just det.
Som liksom kollar ut ofta på LinkedIn människor som har dratt till med uppenbara lögner och fått massor med liksom beröm för detta. Och nu tänkte jag läsa upp några av de sjukaste.
Det handlar väl alltid om att det är alldeles för unga barn, typ
exakt.
2 år.
Som
typ...
Jättevanligt att folk använder sina barn för att statuera exempel. Antingen för att barnen är så smarta eller för att få dem själva att framstå som smarta.
Mamma, varför effektiviserar de inte den här verksamheten?
Exakt så kan det vara. Är ni med? Här kommer ett exempel.
Yes.
Inlägget inleds så här. Mamma, du glömde semikolon tror jag. Min 10-åriga dotter fick en dator av sin morfar i julklapp i år. Hon frågade mig sen, om jag lär mig att programmera, kan jag också få jobba på Sweco när jag blir stor och göra sånt som du gör? Ni gör så coola saker där. Det här är bara ett stycke, det kommer 4 stycken till. Och då skriver personen så här. Så vi började programmera i Python, eller Python, jag antar att det är något program som man programmerar i.
Mm.
Vi har gjort ett väderprogram, ett program som kollar om du är människa eller bläckfisk och ett program för att kolla om du får åka berg-dalbana. Jag skulle lite snabbt skriva en funktion men fick upp error. Snabbt påpekade den här smarta 10-åriga tjejen att hennes mamma hade glömt semikolon efter en if-sats, som jag antar är något kodspråk.
Mm.
Och hoj vad stolt jag blev. Både över hur snabbt hon lär sig, men också över att jag som kvinna i teknikbranschen är min dotters främsta förebild och bidrar till att hon fattar att teknik är för henne och att Sweco är för henne, precis som för alla andra IT-kvinnor tidigt eller sent i sina karriärer.
Men vad sinnessjukt. Det är så mycket som är fucked up med det där.
Det här, det kan inte hända.
Men självklart inte.
Alltså det är lite som alltså när jag får upp skitlarviga TikToks som typ så här 15-åriga killar har gjort.
Mm-hmm.
Det, den mest gillade kommentaren är alltid så här: man vet att brorsan just nu kämpar för livet i gruppchatten. Precis så är det för den här tjejen. Man vet att hon har många tuffa blickar när hon kommer in på jobbet.
Ja,
efter.
Verkligen.
Det finns väl inte ens en promille till chans att det här skulle ha inträffat.
Jag är ändå utbildad journalist. Jag vet inte vad ett semikolon
är. Man vet ju vad det är, men jag vet inte hur det används i kodning. Och det vet garanterat inte en 10-åring heller, bara för att hon har en dator av sin morfar i julklapp.
Vad är ett semikolon?
Alltså det är ju en...
är det...
punkt och kommatecken under.
Okay.
Nej, däremot vet jag inte hur man rent grammatiskt ska eller bör använda det.
Nej.
Det kanske inte vi behöver gå in på.
Lätt i poddformat att säga.
Sen har vi också den här som är också sinnessjukt. Den innehåller dock inget barn, lyckligtvis. När jag klev av vid min tunnelbanestation för att åka hem gick jag mot rulltrappan. En man sprang i full fart ner för rulltrappan, uppenbarligen för att hinna med tunnelbanan. Jag stannade honom genom att ställa mig framför honom i rulltrappan så att han inte kunde passera. Och sen sa jag, varför har du så bråttom? Det finns fler chanser i livet, fler tunnelbanor. Ta inte dig själv på för stort allvar, men ta din tid på allvar som att det vore dina sista minuter i ditt liv. Stanna upp här och andas med mig. Han svarade, tack så mycket för att du stannade mig. Jag har egentligen inte alls bråttom hem. Jag vet inte vad som flög i mig. Vi satte oss ner på perrongen och pratade om livet och hade en trevlig stund tillsammans. Utmaning och uppmaning till mina följare. Stanna upp en främling som springer för att hinna med nästa buss, tunnelbana eller kanske en anställningsintervju och fråga varför de egentligen har så bråttom.
Min mamma ligger på dödsbädden. Hon dör när som helst.
Jag måste kacka.
Nej, men om vi tar det här liksom, Anders som exempel, utan körkort, är på pubben med sin bästa kompis Krille och får ett samtal från sin fru. Nu har vattnet gått, nu åker jag till SÖS. Anders svarar, jag kommer direkt. Rusar ner i Zinkens tunnelbana och blir stoppad av en jävla snubbe som vill skryta på LinkedIn.
Sätter vi ner och tar ett djupt andetag med honom såklart. Har du en bärs?
Men det här har väl inte hänt.
Givetvis inte. Nej. Om jag ser någon som är superstressad i en rulltrappa, så det sista jag skulle göra är väl att ställa mig i vägen för honom.
Det är väl ingen som springer runt för att det är kul?
Nej, man ska ju någonstans.
För det känns som man kan få smäll.
Ja, exakt. Vad fan, ännu värre, blir nedputtad för rulltrappan.
Är personen som har skrivit det här är ett skämt? Är han ironisk?
Nej, det tror jag verkligen inte. Det är det här jag ser på LinkedIn dagligdags.
Det är helt sjukt.
Ja, det får mig vilja kaskadspy. Men då säger folk, ja men ta bort appen då. Nej, det är för roligt. Man vill ju se de här grejerna.
Det är som att kolla på en trafikolycka.
Hatläsa, exakt. Ja. Man vill liksom sucka, kanske ta en skärmdump och skicka till grabbarna.
Jag försökte använda LinkedIn som ett annat socialt medie för några år sedan. Jag försökte lägga upp lite recept och sånt där.
Matbibeln.
Ja, men det var ingen som reagerade så bra på det.
Jag är bara, min sambo är ju snudd på så här bajsnödig med LinkedIn. Hon använder det väldigt professionellt och ganska frekvent. Och då brukar jag gå in och kommentera liksom bara så här, åh, vad tänkvärt. men, vad spännande brukar jag skriva.
Det är ju otroligt.
Och det är jättemånga av hennes kollegor som måste tänka sådär, alltså hennes pojkvän, han har nog fel, alltså det är nog vajs. Men inte minst på den här saker som inte har hänt. Är man på internet en del, som jag är, så har man nog hört den här. Men det är alltså höjden av sjukt skryt. Alltså det liknar ingenting.
Det är väl höjden av sjukt ljug.
Det andra som inte hade hänt, som jag läste upp precis, det är bara liksom för otroligt för att vara sant. Men det här vi ska lyssna på nu, det är ren och skär mytomani.
Så nu blir jag väldigt spännande. Jag tror inte jag vet vad det här är. Kul.
Det här är alltså en kvinna som deltar i en podcast och får frågan om hon sålde majblommor som liten.
Så här, jag har jobbat och varit väldigt driftig sedan ung ålder. Jag sålde liksom majblommor när jag var typ 8-9 år. Och vad fick man för dem? Man sålde en majblomma för typ 25 spänn. Vad kan man ha fått? 2 kronor per majblomma typ. Jag sålde alltså så mycket majblommor att han som ägde det i hela Sverige erbjöd mig att ta över det för att han var så gammal. Så han ville att jag skulle ta över hela liksom, företaget. Min mamma var så här, du är alldeles för ung. Liksom, du kan inte vara 9 år och typ äga ett majblommebolag. Alltså,
det där är helt jävla världsfrånvänt.
Äga ett majblommebolag som att det finns asmång.
Klok mamma som stoppar hennes dotter. Eller dum som stoppar en ung entreprenör.
Ja, verkligen.
Tänk vad tät hela familjen hade varit om hon som 8-9-åring hade fått ta över majblommeförsäljning.
Jag vet att det hade gynnat vår familj mycket ekonomiskt. Men Rosanna, du är inte redo för att vara vd. Jag och Andreas Granfors som sitter här, känns som granis. Mer. Vi hamnade i en liten diskussion förra veckan angående tv-serier. Jag tittar ju väldigt mycket. Granis lika så. Anders, du känns inte så tv-serieig.
Kolla bara på Survivor.
Ja, det känns som att du har missat många klassiker.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag har sett tillräckligt mycket av tillräckligt många serier för att kolla på alla, även om jag inte kollar slut på dem.
Just det. Det känns som att du kollar mycket på serier för att inte släppa efter i sociala sammanhang kanske.
Exakt. Jag vill inte missa en populärkulturell referens för jag är en jävla mes.
Det är en jättestark motivator även för mig.
Det var därför jag kollade på Sagan om ringen till exempel. Bara för... Jag kollade det första gången för 2 år sedan.
Vad tyckte du om Sagan om ringen?
Nej, de var jättebra.
Men du har väl också nu sett alla 40-någonting Marvel-filmer?
Ja, jag har kollat i kapp Marvel. Ja. Slänger mig ofta med Marvel. Jag gjorde det förra veckan i podden.
Ja, lite Thanos-grejer.
Ja, just det. Där drog jag blankt alltså.
Men det är en av många fördelar. Jag försökte komma på någon slags topp 3-lista över serien, men det var svårt för det finns ju så himla, himla många. Jag tror i alla fall att jag landar i att min topp 3-favoritserie någonsin är... 3, Peaky Blinders. Ograbbigt. 2, The Office. Amerikanska då.
Brittiska är för torr för dig, eller?
Ja, jag orkar inte det. Det är för få säsonger också.
Ointellektuellt att säga så.
Jag vet. 1 på min lista är Succession. Mm. Har ni någon topp 3?
Ja, men jag vill inte säga, men den är för grabbig.
Är det Entourage? Entourage är 1, 2, 3.
Entourage säsong 3. När Ari säger att han ska strypa Lloyd med en strap-on.
Ja, det är otroligt.
Du sa väl förra veckan att du älskade Johnny Drama, men nu när du har kollat om det så går det inte, för att Johnny Drama påminner så mycket om dig.
Det känns faktiskt så.
Det är jävligt.
Någon som kom hyfsat nära men aldrig blev någonting och nu bara harvar på och försöker känna sig yngre än han är.
Ja, vad har du för topp 3, Granis?
1, given är Sopranos.
Ja, otroligt.
2, kanske The Wire.
Ograbbigt.
Fy fan vad skäms. Ja, vi ska slänga till med någon. En serie som jag ofta glömmer bort att ta med på såna här listor. Nollor och nördar, det betyder helt mycket för mig när jag var liten.
Ah, Freaks and Geeks alltså.
Ja, exakt.
Mm. Det är otroligt bra. Jag gillar egentligen bara 20 minuters komediserier. Jag orkar inte kolla på drama, det är för tråkigt. Min topp tre från tredje plats, It's Always Sunny in Philadelphia. Tvåa, Nathan For You, som är en så här konstig tv-serie där den går runt och ger så här påhittade tips till olika som driver affärer. Typ så någon som driver en ranch och så bara, ah, men du kan öppna upp det här för tjockis kanske ska kunna rida på hästar. Så kommer han på en väst med så här heliumballonger som ska kunna vara amerikanska fett och ska kunna rida också. Så han kommer på en massa affärsidéer. Det är skitkul.
Det känns smalt och kreddigt.
Ja,
precis up your alley. Mm.
Imagine if you were the only place that could provide horsey rides for the morbidly obese.
But I don't, I mean...
I don't want you to end up on the wrong side of history with this one.
Sen så första är I Think You Should Leave, som är en sketchkomedi-show som finns på Netflix som är otrolig med Tim Robinson.
Den är makalös faktiskt. Vill du höra något sjukt, Anders? Granis hade helt oironiskt hamrat hos mig. Fresh Prince of Bel-Air före Game of Thrones till exempel.
Oh.
Det står jag nog fan fast i.
Fresh Prince of Bel-Air.
Det är helt makalöst.
Ja, men när vi pratar om de här bra scenerna då, vi ska släppa dem, för det är inte så kul. Det fick mig i alla fall fundera på riktigt dåliga serier man har sett genom åren. När man var liten så var det ju ett gäng program som man följde, som i ärlighetens namn kanske inte var så himla bra. Det liksom bara gick på den där linjära tvn dag efter dag. Och hade man sett det idag så hade man troligtvis tyckt att det inte var så bra. Kontroversiellt kanske, men Two and a Half Men såg man mycket förut. Alltså det var ju ett jättedåligt program.
Men jag har aldrig tyckt att det var bra.
Nej, men man har sett många avsnitt.
Ja, men det var väl lite så här typ, ja, nu, det, inte för mig kanske så mycket efter skolan tv, men jag kan tänka mig att det var det för dig.
Ja, men då var det verkligen så här, hem och ge toast, dricka och boy, och så slå på TV6. Jag har säkert sett 200 avsnitt av Turn of Men. Och hade jag sett det idag hade jag nog, jag hade inte klarat 10 minuter tror jag.
Det är faktiskt svintråkigt. Det handlar om att den där tjocka ungen pruttar lite och så här. Alltså...
Är det lite som Johnny Drama för dig? Att du känner igen dig för mycket.
Charlie Sheen ska träffa en tjej. Och nu är hans brorsa här och stör igen.
Ja, det precis.
Exakt. Och så säger han och spydigt till brorsan som drar till sin jobbiga exfru.
Ja, exakt så. Men sämst av alla de här programmen som ändå gick på linjär tv måste ändå ha varit Seventh Heaven. Minns ni det? Sjunde himlen.
Mycket väl. Jessica Biel fick sitt genombrott där.
Det är primärt därför man minns det.
Ja, hon som är ihop med Justin Timberlake, va?
Jag har blivit lite påmind om det här programmet via ett konto på TikTok som bara lyfter ut hur oerhört korkat och dumt det här programmet faktiskt var. Och jag har fortsatt att gräva lite i det här. Alltså hur sinnessjukt det här programmet var. Det här gick ändå varje dag på Kanal 5, klockan typ 15.30. Seventh Heaven var en serie om en familj, familjen Camden, som var oerhört kristna och amerikanskt dumma i huvudet. Vi fick där följa pappa Eric, som självklart var präst. Mamma Annie, som inte jobbade alls. När de här två tillsammans då slet med allt som hör familjelivet till. Totalt hade de 7 barn, därav namnet kan man anta. Där Matt var den äldsta, näst äldst var Mary, tredje äldst var Lucy, fjärde äldst var Simon. Ruthie var det femte äldsta barnet, men givetvis så får också Eric och Annie för att göra den lilla familjen komplett tvillingar.
Ah,
de har också en hund. Och vad heter den här hunden?
Jag tror jag kommer ihåg.
Kommer du ihåg, Granis?
Jag googlade nu på serien. Så att...
ja, är det Lucky?
Nej.
Fan. Det är inte långt ifrån.
Nej, det är väldigt nära. Den heter Happy.
Oh, fan också.
Och var väl med handen på hjärtat den bästa skådisen i hela casten.
Ja, det var det. Happy gör ju inte många snedsteg. Men hade Happy kunnat prata så hade den ju varit totalt med huvudet också.
Ja, oh, gud ja.
Jag kan berätta om några avsnitt från den här serien. Bara så att ni förstår hur sjukt, extremt, ologiskt och tokigt allt faktiskt är. Och det här är en påminnelse nu. Det här är alltså bara ett axplock. Men varenda avsnitt är på det här sättet. I ett avsnitt så har pastorpappan en syster som kommer på besök och hon är självklart den totala motsatsen till pappan Eric. I det här fallet så är den totala motsatsen att vara alkoholist.
Oh.
Man märker direkt att något är off när hon dyker upp, för hon är liksom direkt otrevlig när hon kommer till den här familjen. Hon säger bland annat till den äldsta sonen, vad har hänt? Du är ännu fulare än din pappa. Man får sen se flera scener när hon smygdricker och hon får även tagit en nyckel till familjens barskåp, någon som hon utnyttjar rejält men då i smyg. När de i en scen är i kyrkan, vilket de är väldigt ofta, så tappar hon sin handväska på marken så att allt ramlar ut. Det är liksom jättepinsamt i en kyrka ju. Alla bara tittar så här, oj, det där var ju tokigt. Men morsan i familjen, hon är faktiskt den enda som är lite smart. Hon tittar ju på den här alkisen och bara, jag vet nog vad som är på gång här.
Men det är inte så att det ramlar ut någon fickplunt eller något?
Nej. Utan det ska bara signalera att hon är full och klumpig liksom. När de är hemma sen så hamnar den här mostern i någon slags skojbråk med Simon, som är den nästa äldsta brorsan. Han vägrar ge henne nyckeln till det här barskåpet. Och till slut så får hon en flipp och bara: ge mig nyckeln, din jävla snorvalp! Och det, han blir ju helt chockad. De är kristna och liksom, de har ju aldrig bråkat.
De svär inte.
Nej. Det blir totalt kaos. Och när sanningen kommer fram så gör pappan det enda rimliga. Han låser in henne i ett rum och sitter där i flera dagar och bevakar henne. Och ja, läser Bibeln för henne.
Det kanske är det jag skulle satsa på nu.
Istället för enheterna.
Är det rätt liksom behandling mot någon som har problem med alkohol att låsa in henne i ett rum? Det är ju fan fritzelfasoner.
Det är kidnappning.
Allt slutar med att hon går med och lägger in sig på rehab. Men innan hon åker, då ska ju självklart Mary göra en makeover på henne. Hon såg dock helt normal ut redan innan. Men när hon kommer in i det här rummet, makeoverad, så är alla så här i chock. Bara, oh my god. Men det enda som har hänt är att hon typ har satt upp håret.
Fina gud.
Ah, ja, men det där var ju bara alkohol. Ni kan förstå vad som händer i den här toka familjen om någon skulle få för sig att röka marijuana.
Oh. Dödsdrogen.
Weed-avsnittet är kanske det mest klassiska. Du minns väl det, Gradis?
Ja, herregud. Alltså, det har jag sett på Kanal 5.
Ja.
När
i... För då var det då att Matt, den äldsta sonen, han får en joint av en polare i skolan. Liksom, för det får mig bara sådär. Liksom. När han kommer hem och ska klappa hunden så ramlar den här jointen såklart ur bröstfickan. Framför Happy. Happy tar den då i munnen och går med den i munnen till pastorpappan. Ni kan fatta att han inte blir glad om det här, liksom. Men den här jävla familjen, till och med hunden, är ju en jävla oskön golare.
Alltså, vilken jävla horunge.
Pappan blir i alla fall tokig och han börjar gå på jakt mot alla barn. Och det sjuka är att alla barn är misstänkta. För att Mary, den äldsta dottern, hon råkar ha kliande och röda ögon. För att en annan syster håller på med rökelser i sitt rum.
Tydligt tecken på knark.
Ja, samtidigt så har Matt börjat äta mycket kakor. Och pappan bara, åh, munchies!
Ja, det är någon slags detektiv i det här laget.
Lucy, den näst yngsta systern, nej, men hon har börjat dejta en kille som har en Bob Marley-tröja.
Det är riktigt starka indicier ändå.
Jag trodde du skulle säga att han var svart.
Nej.
Alltså i den här serien, jag tror inte att det förekommer en enda svart person.
Nej, alltså däremot
på 11 säsonger.
De försöker få honom att framstå som en rastafari. Men han har bara långt hår, en Bob Marley tröja och en jätteliten moppemustasch.
Jag skulle såklart bli tok om min framtida dotter dejtar vit rastafari också. Så ja. det förstår mig.
Ja.
Samtidigt då så släpper mamman en rejäl bomb till sin man. Hon berättar nämligen att hon rökte weed en gång för jättelänge sedan. Och han tar ju inte det så bra. Han säger då det här oerhört klassiska citatet.
How could you drop a bomb on me like that and then serve 8 people and a dog a meatloaf?
Say again.
How could you drop a bomb on me like that and then serve 8 people and a dog a meatloaf?
Hur kan du droppa en sån bomb på mig och sen servera 7 personer en hund köttfärslimpa?
Ni.
Jag tror det var så high five i manusrummet när de liksom, åh, nu sätter han det på plats.
Hon rökte weed för 20 år sedan, då kan inte hon servera köttfärslimpa längre.
Hon borde vara tvärbäng fortfarande.
Ja, pappan får tröttna i alla fall till slut och håller ett familjemöte där han kräver svar. Och då erkänner ju Matt att ja, det var hans joint. Pappa reagerar då som vem som helst hade gjort. Han går till alltså en extrem attack och säger till Matt: det är därför du aldrig kan behålla ett jobb, din äckliga fitta. Han säger inte äckliga fitta, men det är andemeningen. Han blir oerhört irriterad och de till slut mer eller mindre slänger ut honom från familjen.
Va?
Ja, men det gör ingenting för Matt, han ska på fest. Och precis när han liksom blir typ utkastad av familjen, precis då kommer ju hans poler med bilen och liksom svänger ur.
Alltså, det är en jävla timing.
Det är en ruggig timing. Matt åker på den här festen, familjen är i chock. Pappa och mamma ska gå till kyrkan för att liksom lugna ner sig lite. Och det är då det kommer fram att Matt, han drog aldrig på någon fest. Istället så drog han till kyrkan där han nu gråter hysteriskt och ber. Och han säger till Gud: jag skulle aldrig tagit emot den där jointen. Jag skulle ha gjort vad som helst för att få det ogjort.
Oh my god.
Och det hör ju såklart föräldrarna än en gång, oerhört bra timing. De kommer in till kyrkan och ser han gråtandes.
Förstår.
De kramas i alla fall och då är allt bra igen.
Otroligt.
Fan, det är mycket toppar och dalar i den familjen.
Det är bra LinkedIn-inlägg sen.
Jag kom på min son.
Marianne, men så hittade han vid kyrkan.
Jag sa till honom: nu förstår jag varför jag aldrig kan behålla ett jobb. Ja, min personliga favorit då. Camden-familjen är på en flygplats. De ska flyga hem efter Thanksgiving. Rooty, hon är ung här. Jag skulle gissa att hon är kanske 12-13.
Är den yngsta? Eller vart?
Alltså den yngsta singelungen. De andra är tvillingar.
Ja, precis. Ja. Hon är upprörd. Hon tycker inte att folk som ser ut som henne borde behöva gå igenom säkerhetskontroller på flygplatsen. Alltså det är alltså efter 9-11.
Jaha, hon tycker att vita inte ska gå igenom, inte behöver gå igenom säkerhetskontroller.
Nej, hon säger, vad ska jag göra ens? Alltså det är inte så att jag är Al-Qaida. Så säger hon ordagrant.
Fair enough.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag vet inte om Lillen fortfarande är bakis efter borta matchen mot Malmö FF eller om han bara skäms för mycket efter AIKs dunderförlust med 5-0. Han kunde i alla fall inte komma in till jobbet idag för att spela in sponsor för Hyper, så det är jag som hoppar in och vikarierar. Men oraklet från Ösmo har såklart slängt ett öga på oddsen och godkänt, så helt föräldralösa är vi inte. Innan vi går in på vad vi tippar så vill jag passa på att säga att Lillen inte är någon expert och det är verkligen inte jag heller, så spela bara för pengar som du har råd att förlora. I helgen så tror vi i alla fall att Newcastle vinner mot Burnley. Där har ju Alexander Isak för övrigt precis gått om Zlatan som den svensk som gjort mest mål på en Premier League-säsong med hela 18 baljor. Stort grattis till honom. Vi tror också att Man City tuffar vidare mot en kanske oundviklig ligaseger och att de gör jobbet med ett par bollar mot småkrisande Wolverhampton som precis har 4 raka matcher utan vinst. På söndag tror vi också att Liverpool är revanschsugna efter en snöpnig förlust i Merseyside derbyt och att de vinner mot Tottenham som kanske fortfarande är ur fas efter sin egen derbyförlust mot Arsenal. Den här trippen har Hyper boostat upp till hela 5 gånger pengarna och de hittar du under boostade odds på hyper.se. Du kan också klicka dig vidare i länken i beskrivningen till det här avsnittet så kommer du direkt till kupongen. Självklart måste du vara 18 år för att spela, regler och villkor gäller och behöver du hjälp med ditt spelande så finns stödlinjen.se.
Ja. Men direkt efter då kommer Homeland Security och bara, ni behöver komma med mig alltså. Det gör de inte, så istället så har den här Homeland Security-snubben ett förhör med familjen mitt öppet på flygplatsen. För det har nämligen begått ett allvarligt brott. Det är nämligen så att Mary, den äldsta dottern, en gång för länge sedan sprayade graffiti på sin gymnasieskola.
Klassiska grejer som hänger kvar i alla register.
Pappan blir upprörd och förklarar att men det där var ju länge sedan och hon var ung. Och till slut säger Homeland Security-snubben, ja, men ni är klärade. Ni får åka. För oss i alla fall. Under tiden har nämligen alla andra passagerare bestämt sig för att de inte ville åka med den här familjen längre.
Va?
Mm. Pastor pappa ställer sig då upp på flygplatsen inför alla människor och predikar med Bibeln i hand. Han säger bland annat, varje gång jag tittar på New York skyline så tackar jag Gud för att jag inte var i World Trade Center under 9-11.
Så det var deras liksom så här hyllning till 9-11.
Jag förstår att du sitter på en flygplats, en familj blir förhörd av Homeland Security och så ställer sig farsan upp och bara, tack för att inte jag dog under 9-11.
Geni.
Gissa nu hur det här avsnittet slutar. Det blir ju en liten twist här.
Det kanske är någon kille där som har en bomb i någon turban.
Nej, det är en bra gissning.
Nej, jag vet inte.
Det slutar självklart med att pastorn viger den här homeland security-snubben.
Där har du ju LinkedIn-status.
För hans fru har helt plötsligt dykt upp. Så de gifte sig där. Framför gaten.
Varför skulle hon åka till hans jobb?
Nej, bara, alltså. Det är en pastor där som jag precis liksom förhörde om terrorism.
Vad sugen blev på att gifta mig.
Det sjuka är att det finns ju verkligen rak linje mellan alltså manusförfattarna i Seventh Heaven Writers Room och de här LinkedIn-statuserna. Det är samma typ av liksom språng i tanken som krävs.
Hade liksom den här prästen varit aktiv 2023, då hade han gått hem och skrivit om det på sin kristna LinkedIn.
Man vet aldrig när pressbeviset kan komma till hand.
Därför har jag alltid en bibel i väskan.
Serien blir ju faktiskt så här i efterhand. När det här gick så var ju han, pappan, vet du vad han heter, skådisen?
Steven Collins.
Han var ju en ganska stor skådis då. Så här i efterhand så blir ju serien faktiskt ännu roligare av faktumet att...
Det var nämligen så att 2014 så kommer det fram att den här Steven Collins då, som spelar prästen och pappan, har begått 3 fall av sexual abuse of minor under the age of 14.
Han har alltså erkänt att han molested
3 personer vid 3 olika tillfällen. 1973, 1982 och 1994.
Han molestade över 3 decennier.
Det är alltså en riktig veteranpeddo. Alltså det är inte många pedisar som får det tidsspannet innan de blir ertappade.
Man får väl anta här också att det finns ett mörkertal.
Det kan man nog gissa sig till. Det är väl bara Bill Cosby som har hållit på längre.
Ja, goat.
Och alla andra präster då.
Ja. Nej, men det sätter ju serien såklart lite i ett annat ljus. Jag vet inte om roligare exakt rätt ord, men det blir ju...
Det blir något annat.
Ja.
Det förklarar också varför han alltid samarbetar med polisen. Han är livrädd för att åka dit.
Keep your enemies close.
Jag tänkte vi skulle kasta oss tillbaka lite i tiden, närmare bestämt åren mellan 2012 och 2014. På den tiden, Lillan, antar jag att du fortfarande var en äppelkindad, rund, liten spjuver i Ösmo.
17 år.
Jag tänkte säga 7, men jag tog fel på ett decennium.
Granis, jag antar att du bodde i en närförort i Stockholm och precis hade gått igenom din första skilsmässa eftersom du är 47.
Nej, inte skilsmässa.
Medelålderskris.
Nej, men jag bodde i andra hand och jag fakturerade 20 000 i månaden. Så det var inte ett glatt liv.
Hur som helst, det var en speciell tid. Sociala medier hade precis gått över från sin första fas med liksom bilddagboken och Lunastorm till Facebook och Twitter-eran som vi på många sätt lever i idag. Jag vet inte, kommer ni ihåg era första sociala medier? Hade du Playahead, Lille, när du den generationen?
Ja, jag hade Playahead.
Gjorde du mycket sådär? Lurade gubbar och köpa guld till dig och sånt?
Nej, men däremot, jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting att man lurade typ, ja men ridskolor tror jag att man lurade på något sätt. Men jag var ju rätt vass på Playahead. Jag kunde göra så coola grejer med min profil och sådär.
Ja, du kunde såhär färglägga den typ och såhär.
Och så kunde man göra att, det var ju typ 10 frågor som stod.
Mm-hmm.
Om man hade bakgrunden i samma färg som den texten, då kunde man bara ha 10 fria ord.
Playahead kom aldrig till Lindesberg. Vi hade liksom aldrig det. Men Grans, hade du typ skunk och helgon eller?
I Eskilstuna på den här tiden så var skunk och helgon var liksom för emosarna. De gick på Sankt Eskils gymnasium. Playahead var liksom för fjortisar. Alla typ vanlisar hade väl Lunarstorm primärt.
Boomrigt att säga fjortis.
Vad säger man då? Fjortis?
Ja.
Kids. Orrar. Ja, men det är rätt.
Vi hade gått ifrån de här gamla sociala medierna till de här nya då. 2011 så började jag mitt första jobb på Aftonbladet. Man kunde märka då den här revolutionen i de sociala medier. För plötsligt började folk liksom hitta nyheter på Twitter och andra saker på Facebook. Att det liksom tog sig in i journalistiken. Du jobbade väl på Nyheter 24 ungefär den här tiden, Granis, eller?
Ja, det gjorde jag. 2012-2013.
Ja, precis. Och lite sen likat lite viralsajter och sådär. Du kanske minns att det var lite Vilda Västern-era på redaktionerna då?
Jag minns framförallt en artikel. Man fick ju skriva vad man ville i princip, så länge det drog trafik. Och det gjorde min dåvarande kollega Erik. Han gjorde en artikel om en man som tillbringade sina kvällar i ett glory hole.
Jag tror att jag läste den. Är det den som han gillade att borsta tänderna efter hans kuk för att smaka godare?
Jag ska googla här, vänta. Okej, jag hittade artikeln. Den har rubriken "På andra sidan ett glory hole. Dennis 47. Det brukar bli några kukar per kväll."
Otroligt.
Det är en bra rubrik.
Det är så jävla bra. Kommer du också ihåg en påhittad nyhet där det var en dvärg som hade omkommit som råkade vara lik Gordon Ramsay, den gamla stjärnkocken. Och då var Ruben något i stil med porrdvärgen Gordon Ramsay uppäten av grävling.
Ja, också otroligt.
Under Ruben, han var en liten kille med stora problem. för det var inte klarlagt om man hade sulat ner sig själv i det där grävlingshålet.
Ja,
ja.
Ja, men som ni hörde, det gick ju väldigt fort här. Alltså nyheterna skulle ut och de skulle klickas och sådär. Det var många av de äldre journalisterna samtidigt som inte riktigt hängde med. Och de kanske inte fattade riktigt hur man skulle avgöra vad som var sant eller inte online. Det här var också, kan man säga då, före de här blåa checkmarksen som har gjort det lite enklare att förstå vilka som är riktiga personer och inte. Det här öppnade dörren för vad man idag skulle kalla troll. Eller folk som liksom kapade kändisars Twitterkonton. Här kanske vi ska ta och göra skillnad på begreppen lite. Då för tiden kapat Twitterkonto, det var ju någon som bara utgav sig för att vara en kändis.
Alltså ett fejkkonto.
Ja, men precis, ett fejkkonto. Nu för tiden är det ju oftast någon som har skrivit en helt sinnessjuk och sen låtsas den blivit hackad. Liksom.
Ja, alltså oftast politiker med åsikter åt högerhållet.
Mm. Ja, men hur som helst. Det var i alla fall en massa pajas här som skapade en massa konton i kändisars namn med varierande resultat. Piken för det här fenomenet kom runt 2014. Då kunde man var och varannan dag läsa rubriker om kändisar som blivit kapade på Twitter. Det var till exempel rubrik då: DN lurades av Zlatans parodikonto. Och då hade då Dagens Nyheter publicerat en tweet som de trodde kom från Zlatan, men som kom från ett parodikonto. Och då kanske det stod så här: Ronaldo kommer aldrig spela i PSG, det tillverkas inte tillräckligt mycket hårspray i Frankrike.
Det där Zlatan-kontot var ju bra.
Är det Zlatan Ibrahimovic?
Ja,
det var ju någon innebandyspelare som hade twittrat någon gång om Zlatans attityd, var på det här kontot svarar: känslan när man är innebandyspelare och öppnar sitt lönekuvert.
Ja, otroligt. Ja, det är också en annan bra så här. Man fan öppnade dörren till toaletten och såg Kim Källström sitta ner och kissa. Och så rapporterade Erik. Alltså, då var den där landslagstränaren.
Det är askul. Ja.
En annan rubrik: Lotta Engbergs identitet kapad. Och som man läser i artikeln så är det någon som har hittat på ett konto i Lotta Engbergs namn och twittrat om att man inte behöver använda trosor när man är med i Let's Dance. Mm. Sådär, ja, kul, ja. Liksom. En av dem som drabbades kanske allra värst av det här fenomenet var Skansen Jonas. Och den som först blev uppmärksammad detta i media var faktiskt den här journalisten som du nämnde tidigare, Granis. Din kompis också, journalisten Erik Karlsson på Nyheter 24. Han stötte på den här tweeten och så hajade han till. Flodhästen och sjöhästen är egentligen nära släkt, men på grund av de olika djupen i sjöar och floder har de fått särpräglade utseenden. Erik Karlsson tyckte att det var skumt att Sveriges kändaste djurexpert hade twittrat det här, så jag ringde upp honom och frågade: är det du som ligger bakom det här kontot? Nej, det är det inte, för Jonas hade då ett otroligt alibi. Det första är då att det ena då är ett klövdjur och andra en fisk, vilket är rimligt påvekande att det inte är samma. Och det andra säger då kanske Jonas att han aldrig har använt en dator, vilket inte är helt sjukt år 2012.
Det låter som en mild överdrift för att vara diplomat.
Ja, det låter som en övrigt.
Jonas verkar i alla fall ta det här med en klackspark och säga att det är väl okej om den här pajasen håller på så länge som man inte håller på och förespråkar nazism eller någonting. Och allting verkar frid och fröjd och så går det ett par år. Men sen 2014 skriver Expressen en artikel med rubriken "Falsk Jonas Wahlström fick stor Twitter-spridning". Det handlar återigen om ett påhittat djurfakta och den här gången är det väldigt många människor som blivit upprörda. Så här låter det när Alex och Sigge snackar om det i sin podcast.
Ja, det är i alla fall kvällstidningarna ständigt material då.
Ja.
Twitter på sommarkvällarna. Det var ju också en hel sida om Jonas Wahlström, alltså Skansen Jonas fejkkonto.
Ja.
Ja, en falsk Jonas Wahlström alltså har ju härjat på Twitter och fått tusentals följare under våren och sommaren.
Ja.
Och nu häromdagen så skapade då den falske Jonas skandal när han skrev... Nu läser jag högt här från Twitter. Nu är det officiellt. Från och med igår finns det inga manliga jättepandor kvar i världen. Den sista generationen gråter. En art dör ut. Och då blev det ju kaos. Alltså folk blev ju jätteupprörda över att pandorna var utrotade.
Ja.
Så den spreds ju då tusentals gånger på nätet.
Ja, men hur har det här kunnat hända och sådär? Mitt framför världens ögon så har jättepandan nu försvunnit.
Ja, jag vet inte. Det blev ju som sagt var lite kaos efter den här tweeten. Det var många som trodde att pandorna hade dött ut och inte fattade att det var ett parodikonto. Jag vet inte, hade ni trott om den här tweeten dök upp i ett flöde?
Nej, inte jättepandan ute.
Jag tycker ändå man hör att pandor är på väg att dö ut.
Ja, jag hade trott på den, för jag är ju godtrogen av mig. Och
kan du inte säga tweeten också?
Jo, skärmdumpen som jag tagit som är från Expressen, så syns det tydligt att den är retweetad av Lars Ohly, vilket i sig tycker jag är lite anmärkningsvärt. Sen står det, jag kan säga den igen då. Nu är det officiellt. Från och med igår finns det inga manliga jättepandor kvar i världen. En sista generation gråter. En art dör ut. Ja, men det kanske inte är jättetrovärdigt det där om man liksom har lite internet-service. Så här säger Alex och Sigge. Fortsätter prata lite om det.
Ja, och då är det ju lite synd att de inte klickar på Skansen Jonas namn och går in på hans övriga Twitter-feed.
Ja.
För om man läser det så tycker jag det framgår ganska snabbt att det inte kan vara den riktiga Skansen Jonas.
Mm.
Ska jag läsa två andra tweets som han har skrivit senaste dagarna?
Ja.
En grej man kan göra om man tycker det är varmt är att ta ut den där kattungen som dog i vintras ur frysen och lägga den runt nacken. En annan sak han skrev då: vad är skillnaden på hund och människomat, undrade klass 4B Malmskolan i Boden. Mitt svar är: ingen skillnad på er äckliga jävla skitskola. Med vänliga hälsningar Jonas. Där börjar man ju misstänka att det inte är den riktiga Skansen Jonas då. Men det är ju ett ganska dåligt, en ganska dålig satir.
Absolut, och det är därför som jag menar att de här tusentals människorna som följer honom, de måste ju då tro då att detta verkligen är Jonas. Trots de här tweetsen så fortsätter de att följa honom.
Ja, alltså trots de här tweetsen då, Alex och Sigge menar, och ni kanske menar likadant, är väl att det är väldigt konstigt att folk trodde att det här var den riktiga Skansen Jonas. Då undrar jag om man verkligen känner till så mycket om Skansen Jonas, för han är ju fan helt jävla bränd. Har ni liksom lite koll på Skansen Jonas, hans verk genom åren?
Ja, men lite.
Det händer ju mycket kring honom.
Ja, framförallt senaste 15 månaderna va?
Ja, men han har blivit lite smågranskad av både Svenska Dagbladet och DN den senaste tiden, så lite av en backlash kanske. Kan man säga att det är ett drev?
Nej, det är en helt vanlig gräns.
Han har också erkänt de här grejerna själv. Jag kan säga väl lite snabbt olika saker som han har erkänt i olika sammanhang. Han är kompis med Kim Jong-un, alltså Nordkoreas diktator. Är lite anmärkningsvärd, eller typ i alla fall.
Coolt, tycker jag.
Det visste inte.
Han fick hjälp med att adoptera sin son av en känd kokainsmugglare i Colombia som heter Jungle Mike.
Det är fan urstarkt.
Han skriver öppet om att han adopterade sin dotter illegalt. Har ni hört om det?
Nej.
Han hade skickat adoptionspapper för ett av sina barn. Men så hittade han ett till barn som ville adoptera. Skickade in samma adoptionspapper igen. Sen när han kom till Sverige så hade han ju två barn med sig, men bara papper för ett. Då tog han fram en bur med apor och distraherade liksom tullverket med aporna och bara tog in båda ungarna samtidigt. Det står i hans självbiografi.
Geni, tycker jag.
Det är fullblodsgangsterfasoner.
Ja, men det är för svårt att adoptera i Sverige.
Och sen en annan grej, så kanske det som jag mest får mig ändå tänka att han skulle kunna skriva de här sakerna som det här kontot har gjort, är en grej som han sa i Morgonpasset när han blev intervjuad om naken ökenråttor 2017. Men jag har lyssnat på det.
Man har ju sett bilder på de där nakenråttorna. De påminner ju lite grann i vissa vinklar om en penis.
Men det är riktigt. När vi fick dem för flera år sedan så lanserade vi dem som vandrande penisar.
Ja,
okay. Ja, det är klart.
Tjaskigt.
Varenda bög i Stockholm var ju här första veckan.
Okej. Men du
Men nu, alltså, får jag bara fråga, Morgonpasset, det är en humor.
Mm.
Alltså, kan det inte vara så att det här är...
Det är inte ett skämt, alltså, utan han, det han säger då i det här klippet är ju då att han har de nakenrotterna och såg ut som penisar och säger varenda bög i hela Stockholm åkte hit. Först, man märker ju i studien att det blir ganska dålig stämning efter skämtet. Dagen efter gick Kodjo Akolor ut och bad om ursäkt på sin Facebook. Det var ett helt liksom drev mot det här. Men, till Skansen Jonas försvar så säger han att han tydligen hade gjort ett event tillsammans med tidningen QX där de hade haft fullt med bögar där när de lanserade den här nakenrotterna.
Ja, den safe.
Han är ju en karaktär. Och sådär. Jag vet inte, ni kanske kommer ihåg att han sa sådär svinkonstiga grejer när den här Cervas var ute och härjade. Den här ormen som...
Där väl han ändå bar det yttersta ansvaret.
Ja, och den var ju supergiftig, men han tog det som en klackspark.
Ja, han var väl inte ens där, eller? Var inte han på semester?
Ja, han var väl i Thailand eller?
Ja.
Men sen sa han ju också, han tog det på allvar, för han sa ju, hittar vi inte så bränner vi ner hela byggnaden. Det är väl att ta det på högsta allvar.
Sa han det?
Nej, någon på Skansen sa det.
Ja, men han sa väl mest så här, bara, ja, men den har bytt namn till Houdini och därför är det helt lugnt.
Sant ju.
Ja, hur som helst, han är ju om sig och kring sig och väldigt karismatisk och sådär. Efter den här nyheten om jättepandan slog ner som en bomb så fick trots allt Skansen Jonas nog. Och så fick han väl en kompis med dator bad han väl om hjälp då, eftersom han aldrig använde en dator, och fick stänga ner det här kontot, så det finns inte att hitta längre på Twitter. Nästa år så har det gått 10 år sedan dess, och då tänkte jag att jag kanske ska ta tillfället i akt och släppa en liten bomb. Eller bomb och bomb. Jag tänkte väl erkänna en sak som har tyngt mig helt enkelt. Det var jag som stod bakom det där kontot. Det var jag som twittrade som Skansen Jonas och håller på att förstöra hans riktning. Jag vill be om ursäkt, Jonas. Förlåt så fan. Förlåt för alla som blev ledsna som trodde på att jättepannan hade dukt ut. Och jag vill också be om ursäkt till Aftonbladet som publicerade en tweet från Skansen Jonas kontot där det stod: idag fick jag reda på att apa är ett palindrom. Haha, jag har jobbat med apor i 50 år. Vilken tid vi lever i. Det är för tokigt. Förlåt Aftonbladet för det.
Det här, vi som känner det vet ju att du har hållit på med lite sådana småluriga halvvirala saker, men det här måste ju vara ditt största.
Ja, men det var ganska ganska stor. Det var väldigt roligt. Jag var väldigt ledsen konto stängdes ner, för jag hade nästan tänkt att jag skulle göra en bok av de här påhittade grejerna. Det är mycket så här, typ, många vet inte att en älg kan leva i 250 år i otrafikerade områden. Så där. Folk älskade det.
Men var det någon som någon gång var nära att komma på dig?
Nej, det här är första gången jag avslöjade.
Wow.
Du hade ingen kollega eller någonting?
Nej, absolut inte.
Inte ens din kompis Krille?
Ja, men jag har sagt att det är några fåtala vänner. Jag vill också be om ursäkt till tidningen Journalisten som publicerade en tweet från det här kontot i tron om att det var Skansen Jonas. Där kan man ju tycka att de kanske hade haft lite bättre källkritik. Det är ändå tidningen Journalisten som är då en branschtidning för journalister.
Bakläxa på Helena Hjärta.
Ja.
Lägg av nu.
Det är smalt. De publicerade den här tweeten från Skansen Jonas då. Enligt Nätinstitutet i Schweiz kommer internets absoluta nollpunkt, alltså när antalet porr- och kattbilder är lika många, inträffa år 2014. Inte ett superbra skämt.
Nej, det är faktiskt inte
så
bra skämt.
Det är ganska tråkigt. Men det är också lurigt. Varför ska journalisten plocka upp det?
Ja, det är ju för dumt.
Mm. Det är en svag vinkel av dem.
Jag vill be om ursäkt till alla, men förlåt för att jag lurades.
Det här är ju sprängstoff.
Ja, det här kan ju faktiskt bli upplockat.
Blir jag kölhörna du eller? Det här, jag kollade upp preskriberingstiden. Det är 5 år, så det är lugnt nu. Grovt bedrägeri är 10 år, men det här kan inte vara grovt.
Det är väl någon sån personurkundsförfalskning? Det är nog där du skulle kika.
Ja, det borde vara 10 år.
Ja, jag hoppas det är 10.
Så kanske jag får skjuta på det här
i 12-18 månader.
Exakt. Ja.
Då är det dags för killrådet att svara på era killfrågor. Och om ni har lite frågor som ni vill skicka in så kan ni till exempel scrolla ner här och ställa den direkt på Spotify om ni lyssnar i den appen. Eller så kan ni kolla beskrivningen, för där finns det en länk både till vår mailadress och till vårt nya Instagram-konto som heter vadå, Granis?
Killradet_podcast.
Men snart kan man nog skriva killrådet.
In och följ!
Första är från Johan. Vilken temperatur måste bastun nå innan det slutar vara bögigt att sitta naken i den med en kompis? Vid 90 grader så är det ingen som ifrågasätter heterosexualiteten. Men vi är 50-40.
Det är en väldigt bra fråga tycker jag. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det själv. Däremot så tänkte jag på det någon gång när jag bastade med 2 kompisar tidigare under året. För då var den här bastun lite trögstartad. Så den var inställd på att komma upp till 95. Men där och då var det nog bara på 60. Man blir ju knappt svettig.
Det var inte ni som var ivriga innan.
Så vid 60 så började det kännas konstigt.
Ja, men då kändes det oerhört märkligt.
Man har ju en bild där av att jag liksom dryper av svett.
Ja.
Och det gör man kanske inte så snabbt vid 60, utan det tar en liten stund.
Nej, men vi satt ju helt snustorra där. Vi satt bara torra och nakna.
Ingen hade vågat öppna ölen.
Jag tror att gränsen går... Alltså under 75 så är det bögigt.
Jag tänkte säga 75.
Tänkte du det?
Mm.
Det var sjukt.
Man vill ha 75 i bastun. Alltså man vill ju att det ska vara rejält varmt. Om man kliver in och känner att det är fesiumet, då känns det oftast lite smutsigare på något sätt.
Kan man sitta där inne med jeans så är det ju inte bra.
Nej.
Men det var samma när man spelade fotboll. Om man då satt i bara kalsonger till exempel, när man skulle byta om.
Mm-hmm.
Då var det lite konstigt att sitta i bara kalsonger, 2 stycken, innan matchen.
Ja.
Men efter matchen, då känns det ju supernaturligt.
När man ska duscha.
Sen när man bara typ så här byter om, och så sätter man sig ner i typ jalingar för att man har svettats. Efter matchen är inte det konstigt, men innan matchen är det lite konstigt.
Jag skulle inte påstå. Alltså jag brukade vara naken i mitt underställning när jag spelade hockey, så att jag hoppade ur jalingarna.
Varför var det det?
Jag tyckte det var skönare.
Och då satt du naken innan du liksom var svettig?
Nej, jag satt ner, gjorde jag nog inte. Men jag liksom skuttade ur kalsonger.
Ja, men det är klart. Men jag menar sitta ner. Att man sätter sig ner och liksom...
Ja, alltså om det var någon som drog en bra story så kanske man satt sig ner och lyssnade. Men jag klädde nog mig samtidigt. Jag vill ofta vara klar väldigt långt innan matchen börjar.
Ja, men då är det helt andra förutsättningar om du klär dig samtidigt. Alltså att du gör någonting under tiden. Men att bara sitta där...
Det gör jag nog ingen annanstans än i en bastu skulle jag säga.
Nej.
Jag tror inte jag gör det hemma heller. Liksom kliver du i duschen och sätter sig med naken i soffan. Bara softar. Jag drar nog på mig ett par jalingar eller något mjukiskort i alla fall.
Ja, men under 75 är väl facit då?
Under 75.
Gustav frågar, Kalle Moraeus versus Anders till döden, vem vinner?
Vad är det ens liksom?
Det är inte spelbart va?
Nej, alltså strukna odds innan.
Vänta, jag vill påpeka här att jag var distriktsmästare i judo när jag var 13 år gammal.
Du är nu 35.
Och distriktsmästerskap, då var det du och en, något annat mobboffer som var med.
Hemligheten var väl att jag vägde så lite så jag körde mot dem som var nästan 3 år yngre som hade precis börjat.
Men det är klart att det är Kalle Moraeus. Du har inte haft en chans.
Alltså han behöver bara ett slag, ett grepp.
Uthållighet, den kategorin försvinner ju. Eftersom att man har så mycket adrenalin.
Ja, ah, okej. Okay.
Oddsen utjämnas där. Vad var det du vägde? 62?
Ja. Ah.
Men du hade ju förlorat i liksom, en fight i döden mot Greta Thunberg.
Om man sitter på handen tills det somnar så känns det som att någon annan runkar av en. Men vad händer om man sitter på kuken tills det somnar? Känns det som att man runkar av någon annan? Frågar Emil.
Det är faktiskt en briljant fråga.
Om man sitter på hand, det kallas väl The Perfect Stranger. Har ni testat det någon gång?
Ja, jag har inte hört det här med perfect, jag har bara hört stranger. Ja. Jag har aldrig provat.
Men Lillen, du har testat, funkar
det? Nej, men alltså så här, jag ska vara helt ärlig nu. Det här var ju när jag var extremt ung. Så jag, det var ju länge sedan, så jag kommer inte ihåg liksom detaljerna. Men det jag minns var att det faktiskt funkade ganska bra i en kort stund.
Ja, för sen kommer blodet tillbaka.
Sen kommer det tillbaka. Och dessutom, alltså alla som har haft en kroppsdel som somnar, vet ju att den är ganska svår koordinerad. Den blir lite ryckig och så här.
Man har ingen kontroll.
Så det var ju inte den skönaste avrunkningen.
Men, om man någon gång har blivit avrunkad av en tjej, så vet man att det sällan är den skönaste avrunkningen heller.
Jag har inget att jämföra med.
Alltså jämfört med sig själv, så ibland finns det viss diskrepans.
Jag menar, en tafflig avrunkning när man gick i gymnasiet, det var liksom aldrig värt det.
Nej, man, jag fick alltid FOMO. Alltså om det skedde liksom på hemmafester och sådär, att man ville ut och liksom lyssna på surret.
Du ville ut och supa.
Ja, men man hör folk som skrattar i köket, så ligger man där på något så här illa tapetserat pojkrum någonstans. Ja. Och så bara, nu får du reklam med det. Nu går vi ut. Fan, jag har slut på sidor.
Alltså, vad har ni varit på grisiga fester?
Du satt bara och lanade hemma. Exakt. You're the perfect stranger. Önskar jag att du var på fest.
Men jag vet inte, har ni någonsin varit med om att kuken somnar?
Nej.
Det kan jag inte säga.
Man kanske ska dra en kattstrypare när man kommer hem runt och se vad som händer.
Lägg ner den här podden.
Så kan vi återkomma.
Vi får experimentera lite, så återkommer vi. Det borde funka på samma sätt i alla fall.
Stopp som blodstopp, eller? Mm. Utan att vara en utbildad läkare.
Don't try this at home.
Welcome to Jackass. This is the reverse stranger.
Varför luktar fisen värre i duschen? Frågar Noel.
Vadå, är det inte bara att det inte finns liksom jarlingarna? Det finns inget kalsongfilter.
Nej, det är klart att det inte är därför.
Är det inte därför?
Nej, det är klart det inte är. Det är en bra spaning. Jag tror, eller jag är ganska säker på, att det är för att varm luft stiger.
Jävla big brain som Lillen nu alltså.
Det är därför om man har ett duschdraperi så stänger man av vattnet. Då kommer duschdraperiet åka in mot kroppen. Mm. Det är för att den varma luften stiger. Och
skapas ett litet vakuum.
Typ.
Och det är samma med fisdoften då, att den stiger mycket.
Så. Den stiger med, med den varma luften. Det är inte för att det inte finns något kalsongfilter. Det var någon wonderbound innanför jarlingarna som du tycker av på.
Pungen.
Niklas skriver så här. Hej, jag är orolig för min lillebror Mange. Han har länge varit en posterboy för avhållsamhet. Men han har nu börjat fylla ett rum med egen producerat D&D-figurer och blivit nykterist på deltid. Vad göra?
D&D är då alltså
Dungeons and Dragons.
Ja, exakt. Och blivit nykterist
på deltid.
Då har han tagit ett ytterligare steg mot avhållsamheten i och med dessa steg.
Ja, men alltså är det ett stort problem då? Så länge han är glad så spelar det väl ingen roll vad han gör, eller?
Går du inte på att tvinga på honom ditt jävla missbruk, Niklas?
Nej, om du vill hålla på och knulla runt som jävla slampa och dricka i tiden, då är det väl upp till dig. Men om han vill spela Dungeons and Dragons med egen 3D-printade prylar, då är det väl lugnt.
Men jag antar att den här killen är kanske i tonåren någonting, om han liksom inte får de där knogiga avrunkningarna på den hemmafest utan bara sitter hemma. Finns det liksom ingen chans att han missar något?
Nej, men alla vill ju inte vara lika äckliga som ni är. Alltså alla kanske inte vill ha den där äckliga avrunkningen eller den där siderfesten med Linda eller vad fan alla hette som ni snackade om.
Jessica heter hon.
Han kanske är svinglad med det där.
Låt brorsan Mange vara.
Om frågan var så här, jag är lite orolig för att han håller på med Dungeons and Dragons och är delvis nykter och säger att han ska ta självmord. Alltså då hade det varit någonting annat. Men om han inte uttrycker något slags missnöje så är det väl jättekul att han har intressen.
Han kanske får själv börja hålla på lite med de där figurerna om man vill ha lite kontakt med sin bror.
Absolut. Och sen är det så, jag och Granis dricker ju väldigt mycket, men det är ju lite sorgligt egentligen. Alltså det är väl, det är, jag tycker det är beundransvärt om man inte behöver så mycket dricka i sitt liv.
Alltså jag önskar inte mitt liv till min värsta fiende.
Nu till ett riktigt dilemma. Hade ni hellre sågat av kuken på er själva eller på era 10 bästa killkompisar? Fråga anonym. Granis.
Mina kompisar. Alltså utan att blinka.
Får de reda på att det är jag som har dömt dem?
Att jag hade det här valet.
Ja, annars är det knappt ett dilemma.
Måste jag stå för själva avlägsning av penis?
Nej, det är för farligt. Jag skulle säga att du inte behöver såga själv liksom.
Nej, utan det sker kirurgiskt säkert.
Man får välja såg. Välja en seg såg åt dem. Det är ju synd om dem. Men det är också väldigt synd om mig. Alltså så här, de hade ju valt 10 polare.
Hade de det?
Ja, som jag suttit där 11 kompisar utan snorre.
Om man hade gjort det här valet såg man av det på sig själv också då. Att man tar 11 liksom.
Man är en riktig brorsa.
Man får FOMO. Då rycker sin egen också. Äh, fan, ta min med. Så
nej, när den håller på.
Du, tvätta ett annat skalpeller. Jag hoppar upp jag också. Fan, jag tar en släng här.
Får jag ljuga om att det är mina 10 bästa killkompisar?
Det är så att det är liksom folk som du halvkänner.
Ja.
Kollegor.
Ja,
typ. Jag ligger pyrt i.
Ja, exakt. Ja, men så här, alla jag känner som har barn.
Står det era 10 bästa killkompisar?
Ja, men då hade jag valt dem ändå.
Ja. Kommer vi ensam på AIK-matcherna framöver?
Iklef bryter kontakt.
Brorsan Jedda kommer också bryta kontakt i rätt snabbt.
Ja. Lille sitter undrar för Davall, hör av sig.
Hur är det brett? Arvid har en relevant fråga. Vad tycker Granis hade varit det skönaste sättet att dö på?
Om man får måla upp någon typ av scenario så hade det varit på väg hem från en riktigt lyckad fest.
Jag har blivit avrunkad 3 gånger.
Där alla man känner har varit med efter sin jävla 6 plus kväll. Och så är man nöjd, man går hem där, kanske suger på en gammal cigarett. Och sen så bara åker förbi några på en voj och klipper. Så, tjong, 4 i huvudet.
Men det är ändå ett skott du vill ha.
Jag tänker att det går snabbt och blir sprängd.
Det är coolt ju.
Jag har alltid sagt att om det blir krig, jag tror jag är väldigt dålig att hantera vapen och så. Så då kommer jag ta 2 handgranater och gå ut i skogen och stoppa en i rumpan och en i munnen. Och sen bara dra ur sprintarna. Och det tror jag också går ganska snabbt.
Alltså Lille, om du fick välja det bästa sättet för Granis att dö, vad har du någon tanke?
Ja, men jag tror att...
Någon sån här tortyr.
Såg av kuken.
Alltså låta förblöda.
Jag vet inte, sorry, men du har ju lite dö i sömnen aura.
Ja, men det kanske är nice också.
Så här, bara duna vidare.
Sista sömnapné där du aldrig tar det där djupa andetaget.
Min sammanvaknar helt utvilad.
Hon förstår direkt att något är fel, för hon har fått en god natt sömn för första gången någonsin.
Vänder sig om, älskling, du snarkar ingen natt. Hallå? Nej, men skjuten eller sprängd.
Du vill att någon åker förbi dig på en voj och klipper dig. Det ska bli någon slags måltavla för DP och shot.
Polisen uttalade sig, det var skönt för det var så här han ville det.
Ingen brottsutredning kommer att inledas.
Han dog när han gjorde det han alltid drömt om, att dö.
Om det hänt någonting i ert liv som ni behöver hjälp med så tycker jag att ni ska nå oss på Instagram.
Om ni vill skriva till mig privat så heter jag där Lillhannus. Det stavas Lillhannus.
Jag heter A. Granfors och det stavas exakt som det låter.
Och jag heter Anders_Lof, L-O-F. Ni kan också mejla oss på newplay@newsup.com eller lämna en kommentar här på Spotify om ni scrollar er lite.
Och glöm för guds skull inte att kolla in vår nya Instagram. Den heter för tredje gången idag Killradet Online Podcast. Glöm heller inte att ge oss 5 stjärnor på Spotify. Det blir vi jätteglada över.
Och efter att ni har kollat in vår nya Instagram så måste ni även skicka en länk till vårt senaste avsnitt till alla era kompisar. Så att de också får lyssna och se hur jävla kul det kan vara.
Annars kanske de kommer såga av kuken på er.
Ja. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.